Ja, ni lyssnar på Radio Botkyrka 91,6 och vår serie Vem är du? Och idag, mina vänner, så har vi det stora glädjen att hälsa det socialdemokratiska oppositionsrådet i vår kommun och Socialdemokraternas talesman i kommunen, Emanuel Ciasevic. Varmt välkommen.
Tack så mycket Leif och tack så mycket Radio Botkyrka. Och Emanuel Ciasevic heter jag och är mycket riktigt oppositionsråd och gruppledare för Socialdemokraterna.
Ja, och du har fötts i Botkyrka, eller hur är det?
Jag brukar säga att jag är born and raised, men det är ju sanning med modifikation. För att de första 2 åren spenderade jag i Sätra, men resterande typ 36 år har jag bott här i fantastiska Botkyrka. I majoriteten eller merparten av delen har jag bott i Norsborg, men nu under de senaste åren har jag bott i Tumba.
Ja, 36 år i kommunen.
Ja.
Då hittar du hyggligt.
Jag tror att det är få som hittar bättre än vad jag gör i Botkyrka. Jag har åkt kommunen runt på alla möjliga olika sätt och sett varenda liten bit av den här kommunen i stort sett.
Det har du gjort, ja.
Ja då.
Det har varit i tjänst och privat?
Ja, alltså jag tar någon form av stolthet i att kunna guida runt i fantastiska Botkyrka, oavsett om det är en kollega eller om det är en kompis eller barnen.
Mm. Ja, det är väl så att väldigt många som kommer till Botkyrka för första gången blir överraskade av hur fint det är.
Absolut.
Man har bara mötts av betonghusen i reportage i tv och radio.
Jo, men bilden av Botkyrka är väl någonstans miljonprogrammet. Man tänker att miljonprogrammet liksom stereotyp är väl egentligen Botkyrka på många sätt och vis. Men Botkyrka är ju så mycket mer, och miljonprogrammet är så mycket mer också, skulle jag vilja säga. Det är inte bara betonghus, utan själva poängen med miljonprogrammet. Och åker man runt i Fittja eller Norsborg eller Alby för den delen, så inser man ganska snabbt hur fantastiskt vackert det är. Hur mycket natur, hur mycket konst, hur mycket bra ytor det finns för barnen att leka på. Så det, Botkyrka är på många sätt och vis en fantastisk kommun.
Mm. Jag är benägen att hålla med dig. Jag har också bott här några år.
Du slår 36 va?
Ja, det ska vi. Nu är det inte mig vi ska prata om, utan nu ska vi få veta vem är du. Du har alltså ett antal uppdrag i kommunen. Närmare bestämt 9 olika uppdrag på olika nivåer, ska vi väl säga. Du är ju andre vice ordförande i kommunstyrelsen.
Stämmer bra.
Och sitter naturligtvis då i fullmäktige som gruppledare för Socialdemokraterna.
Ja.
Och du bor på Solhöjden, är det så?
Precis, jag bor i Tumba, Solhöjden, fint område precis nära Hamra bondgården där. Och alltså på sommarkvällar så blir man sig påmind om det ganska ofta, för då öppnar de den stora gödselstacken där. Men Tumba och Solhöjden är fantastiskt vackert.
Ja, ja.
Men jag saknar Norsborg.
Du saknar Norsborg och Skarpbruna vägen, eller?
Ja, Skarpbrunavägen och Tomparavägen som jag bodde på dessförinnan tyckte jag var en riktig höjdare.
Mm. Nära till badet där nere i Slagsta.
Ja, Slagstabadet, jättefint, ett av kommunens finaste bad. Men min personliga favorit när jag bodde i Norsborg var Stenbadet, den här lilla bryggan som ligger in till Norsborgs herrgård.
Ja, ja. Nere vid Engelska parken.
Precis, nere vid Engelska parken.
Ja, det är fint. Där var man ju ofta med när man var hundägare.
Det är mycket hundar och det är en väldigt vacker syrenallé som leder till vattnet. Mm. Och man kan passa på att bada eller fiska som många gör där också från bryggan. Vilket jag tycker är mysigt att titta på.
Ja, fiskar du själv också?
Det händer, men inte, jag är ingen sån här hobbyfiskare på det sättet.
Du är inte det. Men du räds inte att kroka på en mask på metkroken?
Nej, jag tycker att fiska är trevligt och avkopplande på många sätt och vis.
Ja, det är så. Man blir lite bakom flötet när man sitter där.
Man spenderar mer och mer tid att tänka, eller kanske inte tänka så jättemycket. Så nej, det är bra, man kopplar från hjärnan.
Mm. Ja, ja. Där ser man. Du är ju gift, har jag förstått.
Stämmer, snart 10 år har jag varit gift. Nästa år så blir det 10-årsjubileum.
Ja, då passar vi på att gratulera i förskott.
Uppskattas.
Ja. Och barn?
Jag har 2 barn, en dotter på 7 år och en son på 4.
Jaha,
så jag har både erfarenhet av vår förskola och vår grundskola i kommunen.
Ja, ja. Och det går bra att bo i, på solhöjden, och det är ingen, är det långt till skolan och förskolan och allt det här?
Kanske lite långt att ta sig till förskola och grundskola. Det är inte riktigt så att man vill släppa barnen själva och promenera ner till Tunaskolan som min dotter går i, eller till Vreta förskola som min son går i. Mm. Men det går. Kommunikationen finns där.
Ja, den gör det. Är det buss 7:38 eller vad åker man?
Ja, om man vill åka buss, alltså det är inte särskilt lönt att ta bussen. Man kan lika gärna promenera hela sträckan i så fall, för att bussen går nere vid vägen och då har man redan gjort halva promenaden.
Ja, just det. Det blir en sightseeing då innan man kommer fram. Men som sagt, det är ett vackert område.
Jättefint. Mm. Jättefint område. Det ligger, som jag sa, precis intill Hamragård. Och Hamragård är en sån här ikonisk liksom Botkyrka plats på många sätt och vis. Det är det som gör att det är så coolt att åka Hågelbyleden och liksom ta sig igenom Botkyrka. Att man går från den här liksom miljonprogramsmiljön till att plötsligt känna att man har hamnat på landet, för att det står några kossor och betar på ängen bredvid höghusen. Det skapar den här bilden av Botkyrka, den här bilden av mångfald som finns på så många olika sätt i vår kommun.
Ja, den är mångfald och mångkulturell.
Precis.
Mm. Så att man får väl byta, eller är det bra med den slogan man har, långt ifrån lagom?
Ja, det är ju en slogan som väldigt många känner till. Mm. Och om syftet är att vara igenkänd så har den gjort sitt jobb. Mm. Det finns ju ganska mycket, det är ganska vanligt att man gör narr av sloganen långt ifrån lagom, men Jag har ändå varit med i politiken så pass länge så jag kan komma ihåg när man liksom debatterade den. Och jag har också tagit del av ganska mycket handlingar som beskriver just varför man valde långt ifrån lagom. Och om man ska liksom göra någon form av liksom tillbakablick så kan det ju ändå vara roligt att göra det. För att långt ifrån lagom kommer sig egentligen av att politiken på 90-talet kände att bilden av Botkyrka är så pass dålig och liksom självkänslan hos Botkyrkaborna är väldigt låg, och man pratar och beskriver Botkyrka som en problemkommun, och man som är medborgare upplever också att det är en problemkommun på väldigt många olika sätt. Och så funderar man på vad ska man göra för att komma åt den här bilden då, och landade i att ja, men vi gör det politiker alltid har gjort när man vill lösa ett problem. Vi plockar in en konsult. Mm. Så man plockade in en konsult som fick titta på ja, men hur ska vi förbättra varumärket. Och då landade man, vi ska ta fram en ny slogan och liksom en ny grafisk profil för Botkyrka kommun. Och den där sloganen som man tittade på, då åkte konsulten runt i hela kommunen och den åkte ut till, liksom, ut till havet. Man åkte ut på åkrarna och man kollade så ska man säga, Botkyrka mer än bara förort landade konsulten i som förslag. Men dåtidens politiker tyckte att det håller inte, det fångar inte alls sin Botkyrkas själ. Utan istället så sparkar man den här konsulten och så blickade man inåt lite och tänkte, men vad är det som gör Botkyrka så himla bra då? Om man bortser från alla problem, vad är det som gör Botkyrka bra? Och så tänkte man, ja, men det är ändå rätt självklart. Det är Botkyrkaborna som gör Botkyrka bra. Det är Botkyrkaborna som gör den här platsen så fantastiskt, och det är det som liksom gör själen i vår kommun. Och vad är Botkyrkaborna? Jo, men de är på många sätt och vis långt ifrån lagom. De är mycket mer än bara en vanlig genomsnittlig kommun. Vi pratar över 100 språk i den här kommunen. Vi har kontakt med hela världen. Det finns så mycket kraft och styrka i den här kommunen. Och det ville man ta tillvara på. Då landade man i sloganen långt ifrån lagom. Så när du frågar mig, gillar du långt ifrån lagom, så kan jag inte komma med ett kort svar. Utan jag behöver liksom få göra den här lite exposén här och ändå landa i till slut. Ja, jag tycker om långt ifrån
lagom. Ja, men det är bra, för att det här förklarar ju varför det är långt ifrån lagom. Och det behöver vi alla få veta lite grann. För
absolut.
Att ja, man får svar på frågan.
Nej, men jag, och jag tror också att någonstans så kanske vi borde fråga oss här, om man får vara lite politisk. Någonstans så borde vi kanske fråga oss, är vi inte där igen? Att vår kommun har hamnat i en sån här svacka igen, och att medborgarna kanske återigen då känner det här låga självförtroendet, att man inte har den här bortsiktiga stoltheten som man kanske har haft tidigare. Och det kanske är dags att titta på Botkyrka 2.0 och att man ska kanske utgå från just medborgarnas styrka och att det är vi som bor i den här kommunen som utgör kommunen, och det får man inte glömma bort.
Nej, men man kan ju dra det här på olika nivåer. Vi har ett gäng som placerade hiphop på musikkartan och därmed också Botkyrka i form av Dogge och Latin Kings exempelvis. Carola som slagerdrottning, också en Botkyrkabo.
Ja, det finns ju väldigt många,
ja.
Det finns väldigt många kändisar som på något sätt har en koppling till Botkyrka.
Ja.
Och Carola, Latin Kings är ju några nu. Det senaste stjärnskottet är ju Meira,
ja.
Som är liksom uppvuxen i Fittja. Det finns ju hur många som helst som man skulle kunna namedroppa som har bott och verkat i Botkyrka och som på många sätt och vis också är Botkyrka-ambassadörer.
Ja, exakt. De är ambassadörer. Och därför skulle ju jag vilja att man på den här stora festivalen man har ute i Hågelby i augusti också gav en medalj. En kulturbärarmedalj till någon utav de här kändisarna, om jag får säga så, som har lyft fram kommunen.
Bra förslag. Och det tänker jag, vi har en tradition av att hedra våra kändisar efter de har gått bort, och vi har ju liksom Alice Tegner och vi har Anna Maria Ros som har fått gatunamn och platser uppkallade efter dem. Men det är klart att man även i livet bör uppmärksamma de här fantastiska ambassadörerna.
Jag tycker det. Hur gör vi?
Ja, men det är bra. Du kan ju alltid lägga förslag via kommunens dialogkommission. Där har ju du som enskild medborgare möjlighet att lägga ett förslag. Och så får kommunen ta ställning till det. Och tycker man att det är en bra idé så kommer det genomföras. Tycker man att det är en dålig idé så kommer man skrota det. Jag skulle stödja det i en omröstning i fullmäktige.
Ja, vi får jobba vidare på tanken.
Det gör vi.
Ja, vad bra. Det tycker vi är fint. En sak som jag har funderat på. Varför blev det politiken?
Ja, men det är en mycket bra fråga. Jag blev engagerad i politiken rätt sent. Jag blev inte engagerad i, liksom, jag var inte med i SSU eller något annat ungdomsförbund, utan jag engagerade mig i Botkyrkas ungdomsfullmäktige en gång i tiden när det var nytt, och gjorde det egentligen i protest mot politiken. Jag var förbannad på politiken. Jag var förbannad på Socialdemokraterna för att man hade lagt ner. Man hade gjort två saker. Man hade avvecklat den inskrivna 10-12-årsverksamheten. Det vill säga att man hade slutat säga att 10, 11, 12-åringar ska gå på fritids och sagt att de ska gå på fritidsgård istället. Och man lade ner ett fritids som jag hade gått på och som jag sen också hade jobbat som vikarie på, som heter Lövkojan. Och jag tyckte att det var en dum idé att lägga ner Lövkojan. Jag tyckte det var en dum idé att lägga ner en inskrivna 10-12-årsverksamheten, för att man tog ifrån väldigt många barn en trygghet som fanns i Norsborg. Och det här skrev jag insändare i lokaltidningen om. På den tiden kunde man lägga medborgarförslag, och det la jag också. Så jag var uppe och debatterade med politikerna som enskild medborgare och tyckte att det här är helt galet. Hur kan ni göra så här? Förstår ni inte konsekvenserna? Och så gick jag med ungdomsfullmäktige, blev ordförande där och fortsatte driva linjen att men det här är ju ett stort misstag och man måste göra någonting för att liksom, återupprätta det här. Men fick egentligen aldrig gehör. Och mitt engagemang började väl liksom sina en del. Jag pluggade och jobbade vidare. Till slut så träffade jag på då han som var ordförande i barnungdomsnämnden när de la ner verksamheterna på stan. Och han sa till mig så här: ja, du, är du fortfarande förbannad på mig? Och så jag sa, ja, det är jag faktiskt. Jag tycker att det var helt förjäkligt det du gjorde. Och då sa han någonting i stil med att ja, men du kanske borde sluta vara förbannad och använda den där liksom, engagemanget på något mer på ett sätt som gör mer verkan. Det räcker liksom inte omkring att knyta näven i fickan. Och jag tyckte väl att han snackade trams först, men gick hem och funderade faktiskt på det, vad menar han? Och kommer fram till att jag håller med. Det funkar liksom inte bara omkring att vara arg, utan vill man se samhällsförändring, ja, men då behöver man vara en del av den förändringen och då behöver man engagera sig politiskt. Och då funderar jag på vilket partitillhörighet passar mig bäst då. Och landade väl egentligen ganska snabbt. Och jag, även fast det är Socialdemokraterna i Botkyrka som jag är just särskilt förbannad på som ung då, så är det ändå socialdemokratin som ligger mig varmast om hjärtat. Jag delar liksom dess ideal och ideologi. Och bestämde mig för att jag ska testa förändra. Jag ska testa förändra politiken i Botkyrka. Och det var så jag kom in i partipolitiken.
Mm. Där ser man vad engagemang kan leda till. Man blir kommunalråd.
Ja, nej, men och jag brukar säga det också när jag träffar unga människor. Jag brukar ställa frågan om jag är på ett klassrumsbesök eller vad nu kan man säga. Men hur många här tycker att politikerna fattar de bästa besluten? Och räcker upp en hand. Och då är det ju nästan aldrig någon som räcker upp en hand. Nej. Och så brukar jag ställa samma fråga, men hur många tycker precis tvärtom då, att det har fattats dumma och dåliga politiska beslut? Och så är det några som räcker upp en hand och brukar säga, men vad bra, det betyder att ni har ett samhällsengagemang. Det betyder att ni bryr er tillräckligt mycket för att bli upprörda över den samhällsutveckling ni ser. Mm. Och att ni vill någonting annat för den här kommunen eller för Sverige. Mm. Och det tycker jag att ni ska ta tillvara på. Det skulle jag gärna vilja att ni kanaliserade in i politiken. Oavsett om det är för Socialdemokraterna eller för något annat politiskt parti, så tycker jag att det är viktigt att vår ungdom och våra barn och unga faktiskt använder sitt engagemang och påverkar. För politik och demokrati, det är inte någonting som liksom vi kan ta för givet, utan vi måste återövra demokratin varje dag. Mm. Det är en kamp som man hela tiden måste ta.
Ja, man måste värna det ordentligt. Det är viktigt, det är viktigt. Och det här betyder ju också att när du är ute och träffar folk, får du frågor och mycket sånt när ni träffas?
Ja, alltså det är klart att när vi är ute, och det är vi ju faktiskt väldigt ofta från Socialdemokraterna, det är en av våra liksom styrkor att vi är ute ofta och träffar väldigt, väldigt mycket folk. Om det är via dörrknackning eller om det är via att man står på gator och torg eller om det är liksom på något annat sätt, så träffar vi väldigt mycket människor. Och då har man ju väldigt många spännande samtal om Botkyrkas utveckling, om Sveriges utveckling, om internationella frågor. Och det här tycker jag är väldigt kul. Botkyrka är en väldigt politisk kommun. Det är väldigt många som har en politisk uppfattning och som tycker många starka saker.
Mm. Är det något speciellt du hör som kommer tillbaka ifrån olika grupper när du är ute?
Ja, nu tycker jag att det handlar mycket om skola. Det är många som upplever att det är tufft i skolan idag. Man tycker att man ser att det är neddragningar i verksamheterna, man ser att lärarna sliter, man ser att personalen sliter överhuvudtaget, och det här påverkar barnen. Och jag tror att det är många som gör kopplingen mellan tryggheten och trygghetsutvecklingen i samhället. Man ser att ja, men vi har ett samhälle där yngre och yngre människor begår allt grövre och grövre brott. Vi har ett samhälle där den organiserade brottsligheten liksom har bitit sig fast på ett sätt som vi aldrig tidigare sett. Och jag tror att många tillskriver då att välfärden, det vill säga ungdomspolitiken, sättet hur vi har jobbat för att säkerställa att ingen unge hamnar utanför, har brustit. Och det där tror jag att vi behöver ta tillvara på och verkligen jobba och identifiera hur kan vi nu i framtiden som kommun säkerställa att ingen unge hamnar efter. För hamnar man efter, klarar man inte skolan, ja, men då riskerar man faktiskt att hamna snett i livet också. Och det där är någonting som vi verkligen måste ta tag i.
Jag förstår det. Och det här är ingenting man ska överlåta till TikTok eller andra plattformar.
Nej, jag tror att det politiska samtalet är extremt viktigt. Jag tror att politiken har en väldigt viktig roll att spela. Och därför måste vi som politiker vara ute och vi måste träffa medborgarna. Vi kan inte tro som enskild företrädare att vi är klokare än alla andra och sitter på alla svar och i kommunhuset och fattar massa beslut och tror att det ska bli bra. Utan vill vi fatta bra beslut, ja, men då måste vi vara ute bland medborgarna. Då måste vi träffa ungdomarna, vi måste träffa de arbetslösa, vi måste träffa dem i arbetsförhållanden, vi måste träffa alla människor som faktiskt berörs av den politiken vi vill föra. För att annars kommer det bara bli liksom från ovan och det är ingen bra sätt att bygga ett samhälle på.
Nej, det är riktigt och det är väl det här som många är ängsliga för. Och istället för att framföra det här ordentligt så knyter man näven i byxfickan och sitter vid kaffefikat och ondgör sig. Men det slutar väl det.
Precis, och jag tror att och det gäller ju även politiker och det är tyvärr allt för många politiker som kanske tycker att det är jobbigt att stöta på någon som inte håller med. Tycker att det är jobbigt att prata med medborgare för de kanske inte tycker som en själv. Och det gör ju att man har liksom, att man bygger upp ett avstånd till medborgarna, till Botkyrkaborna. Det där avståndet är livsfarligt. Vi ser ju att vi har ett minskande förtroende för demokratin, särskilt bland våra unga. Valet 2022 var det första valet liksom på jättelänge där valdeltagandet bland unga minskade. Och i Botkyrka så minskade det väldigt mycket. Det är läskigt att vi har den utvecklingen, för att det är ungdomarna och den yngre generationen som ska föra vår demokrati vidare. Det är de som ska liksom ta vid. Vi behöver bygga upp en politisk kultur. Vi behöver bygga upp en rörelse som faktiskt tror på demokratin. Och därför är det så viktigt att vara just ute och snacka med folk så ofta man bara kan.
Ja, ta till sig det man hör och vidareutvecklar idéer och tankar som kommer ifrån gräsrötterna.
Alltså någonstans så handlar det om, så som jag upplever i alla fall, att det är många som tänker sig att ja, men vi ska lyssna in för att det är viktigt att lyssna. Och då har man liksom gjort den demokratiska uppgiften att lyssna på folk. Men det räcker inte. Någonstans tycker jag att man behöver komma till insikten att jag som politiker eller jag som tjänsteman eller vad det nu kan vara för någonting, jag vet inte alltid bäst.
Nej.
Jag vet faktiskt inte alltid bäst. Jag behöver använda mig av dem. I Botkyrkas fall så är det 95 000 96 000 personer som, liksom, som är experter på sina egna liv, som är experter på sin bakgata, som är experter på sin gård, på sin plats i livet där de lever. De behöver vi lyssna in. Deras synpunkter, deras idéer, deras tankar behöver vi liksom bära med oss och lyssna på och försöka bygga en politik utifrån det. Och då krävs det att man lyssnar på alla. Man kan liksom inte bara slå dövöra till för att man kommer från Norra Botkyrka till exempel, eller för att man inte har perfekt svenska och liksom bara strunta i stora grupper människor, utan man måste lyssna på hela samhället. Och det är en sån politik som jag vill föra i alla fall. Jag vill att Socialdemokraterna ska vara en röst för och liksom ett öra mot marken för hela samhället.
Görs det inte idag i Botkyrka?
Jag tycker att vi jobbar stenhårt med att bli just en sån rörelse. Vi jobbar jättemycket med att komma åt de här samtalen, lyssna på och prata med personer för att faktiskt bygga vår politik stark.
Ja, jag förstår att du får många tankar och idéer ute på bygda när du är ute. Vad tänkte jag säga? Det finns ju andra saker också som man kan fundera över. Det blev ju ett maktbyte i kommunen. Hur upplever du det?
Jo, men det stämmer. Det blev ett maktskifte i Botkyrka. Jag tycker att det är beklagligt att det blev på det sättet. Att vi har några personer som upplever att de har ett enskilt mandat att tolka vad väljarna vill. Och att de tror att de faktiskt har ett tolkningsföreträde för väljarna. När väljarna har röstat på ett socialdemokratiskt styre som har valt att istället stödja ett moderat lätt styre. Det vill säga ett styre som inte har majoriteten av Botkyrka bakom sig. Och det där tycker jag är väldigt tråkigt och beklagligt såklart. Sen är det demokratins spelregler och man måste acceptera demokratins spelregler. Man bör försöka hantera det så bra som det bara går.
Blev du besviken på OS?
Jag tycker att det är väldigt problematiskt att om man har fått ett mandat från väljarna att företräda socialdemokratin och socialdemokraterna i Botkyrka, att då välja att hoppa av och istället ingå i samarbete med Moderaterna och tänka så här, men det här är ingen big deal. Det tycker jag är ett extremt konstigt sätt att se på just det här med förtroende och demokrati. Men det tycker jag är, och det är Botkyrkaborna som blir förlorarna på det här. Mm. Mm. Vi har idag ett styre som prioriterar skattesänkningar före satsningar på skolan. Vi har ett styre som prioriterar signalpolitik istället för liksom reella satsningar på barn och unga. Sånt som vi vet gör skillnad på riktigt. Vi har ett styre som lägger pengar på mängd med administration istället för att säkerställa att vi har liksom minskande barngrupper i förskolan. Mm. Jag tycker att vill man jobba med trygghet, tycker man att trygghet är viktigt på riktigt, tycker man att samhällsutvecklingen går åt fel håll, ja, men då måste man börja och göra det som är liksom det som gör skillnad. Och det vet vi är det förebyggande arbetet i skolan, i socialtjänsten, i förskolan. Så det tycker jag är en tråkig utveckling. Vi hade kunnat åstadkomma mycket mer.
Mm. Du är besviken med andra ord.
Ja, jag tycker att det är tråkigt för Botkyrkaborna först och främst.
Mm. Jaha. Och förlåt. Nu fick jag en sån här, som man säger, tupp i halsen. Och det är inte så bra när man sitter och pratar.
Nej, alltså när man pratar politik så är ju tupp är ju förkortningen på Tullingepartiet. Ja. Så alltså, fick inte Tullingepartiet i halsen.
Ja, så skulle man kunna uttrycka sig också, ja. Om vi nu säger att du har varit eller har blivit besviken i vissa sammanhang, vad är den bästa händelsen och det bästa beslutet som du har fattat eller som du upplever?
Jag tycker att vi har ju fattat väldigt många kloka beslut över åren, och jag har varit med och fattat väldigt många kloka beslut över åren. Jag tycker att det, man ska kanske akta sig från att försöka ta cred enskilt för liksom politiska beslut. För att politik är en lagsport, ingen jagsport. Det är liksom förslag och idéer och tankar som stöts och blöts i många olika omgångar. Politiker emellan, och sen så är det mellan partier, och sen så är det i tjänstemannaorganisation, och sen så är det implementering. Så jag tycker det är svårt att liksom försöka ta cred för någonting. Men om det är någonting som jag ser väldigt, väldigt mycket fram emot, och någonting som jag har varit med och initierat, så skulle jag ändå vilja säga att det är Eleonora-skolan. Att vi förhoppningsvis kommer vi snart kunna se en invigd Eleonora-skolan, och vi kommer kunna se hur den första kullen elever flyttar in i den nya skolan. Och jag har ju förhoppningar på att det här ska bli en superskola i Norsborg. Och att den också kommer kunna ha en dragningskraft så fler väljer att stanna kvar i Norsborgs grundskolor. På grund av att vi har en sån här bra, ny och fräsch grundskola på gamla Brunnaskolans, på gamla Borgskolans tomt.
Ja, just det. Eleonora-skolan, ja.
Precis, så det är väl en av de här grejerna som jag verkligen tycker är riktigt, riktigt bra. Sen så tycker jag att det arbete som har gjorts när det kommer till att säkerställa att våra barn ska lära sig svenska språket i förskolan ordentligt, så att vi har jobbat väldigt mycket med personalens kompetens när det kommer till just det svenska språket, tycker jag är viktigt. Och jag tycker att det är liksom den perspektivförändringen som Botkyrka ändå var först med att dra igång i Sverige, det vill säga att vi kan komma åt segregation, vi kan komma åt språkförbristningar genom att faktiskt skruva på personalens kompetens i förskolan, och att liksom skruva på hur vi jobbar i förskolan, tycker jag är någonting som jag också tycker att vi ska vara stolta över i Botkyrka.
Ja, det har ju gått många år nu med invandrarproblem, men det är väl på väg att förändras tack vare just det här med språket som är så viktigt.
Alltså, man får ju fundera på hur man säger, men någonstans så tror jag att man kan inte prata om invandrarproblem på det sättet. Jag tycker att vi har haft ett problem med segregation i Sverige, och den här segregationen har påverkat Botkyrka extremt. Botkyrka har varit som, inte ensam kommun, men ensam kommun tillsammans med några andra kommuner, nästan ensamma mottagare av nyanlända i Sverige under en väldigt lång tid. Innan det här, innan flyktingkrisen, så hade ju Botkyrka ett enormt mottagande och har fortfarande ett stort mottagande av personer som kommer i form av, anhörighetsinvandring eller arbetskraftsinvandring, och som bosätter sig i Botkyrka genom lagen om eget boende och bolagstiftningen. Och det här gör, den lagstiftningen gör att kommuner som Botkyrka, kommuner som Södertälje blir stora mottagarkommuner. Och här tycker jag att här krävs det lagförändring. Man behöver riva upp den här EBO-lagstiftningen och inte längre ha möjligheten för nyanlända att kunna bosätta sig precis var man vill någonstans. Utan man istället jobbar med ett mer solidariskt mottagande i hela kommun, i hela Sverige. Så att man får ett jämnare mottagande över vårt land. För att annars så blir den här typen av segregation som vi har kunnat se i Botkyrka och i Södertälje till exempel.
Ja, precis. Och det ställer ju också krav på, om nu EBO ska fortsätta gälla, att det finns lägenheter.
Precis. Det måste finnas bostäder. Man måste ha råd att bo i de här bostäderna. Och det har ju varit argumentet för varför det är bra att nyanlända ska få bo i Botkyrka eller Södertälje, för här finns det mycket hyresrätter. Och jag tycker att man ska vända på perspektivet och säga så här, men vi behöver ju se till att det finns hyresrätter överallt i vårt land. Det är inte bara i Botkyrka vi ska ha billiga och bra bostäder, utan det ska ju även finnas i Täby eller i Nacka eller Lidingö eller Vellinge. Det kan ju liksom inte vara, det kan inte bara vara några kommuner som bygger hyresrätter, så kan vi inte ha, utan vi behöver ju jobba med just blandad bostadsbebyggelse i hela Sverige, så att vi inte får den här segregationen. För det, bostadsmarknaden har också väldigt mycket segregerande effekter.
Ja. Så kan det vara, hörde detta. Det här man tänker på som politiker, man ger väldigt mycket tid till politiken. Ger du så mycket tid så du inte har tid att ha någon hobby?
Ja, tyvärr. Det skulle jag ändå vilja påstå. Det är svårt att ha tid med hobbies när man jobbar med politik. Särskilt är man, har man förmånen som jag har då, att vara att jobba med politik på heltid, det vill säga att ha ett förtroendeuppdrag på heltid, så blir det ju också, det blir ju att ens liksom ens jobb är ens hobby på många sätt och vis. Jag tycker ju politik är ofantligt kul. Och man spenderar ju majoriteten av ens tid att tänka och fundera kring politik. Är inte liksom Botkyrka-politiken, så är den nationella politiken. Är inte den nationella politiken, så är den internationella politiken. Så man lever ju på många sätt och vis i politiken. Och den tiden jag inte spenderar tänkas på politik och liksom det jag pysslar med, då behöver jag spendera tid med familjen och göra utrymme för dem. Så det finns lite utrymme för att ha en hobby. Men laga mat tycker jag är kul, och laga mat behöver man ju göra oavsett.
Ja.
Så det försöker jag ändå lägga lite energi på.
Ja, vad säger du om matpriserna?
Ja, det gör ju att man att ska man ha matlagning som hobby så blir det ju en väldigt dyr hobby. Så är det ju. Och det gäller ju om man ska äta mat överhuvudtaget. Det är ju väldigt dyrt. Tycker man att det är gott med smör på mackan så har man ju knappt råd med det. Tycker man det är gott med kaffe på morgonen så har man ju knappt råd med det heller. Senast jag kollade så var det väl 98 kronor för ett paket Arvid Nordqvist mellan rost. Liksom. Det är helt absurt att det ska vara på den nivån. Och här tycker jag att här har politiken ett ansvar att faktiskt agera, och att vi har en regering som står helt handfallen för de här ökade matpriserna tycker jag är extremt problematiskt.
Men vad kan man göra som politiker att sänka, vad kan man vidta för åtgärder, som det så vackert heter?
Ja, det är svårt att liksom rabbla konkreta insatser, men man kan ju börja med att försöka ta tag i problemet. Försöka komma med insatser som ändå skulle kunna göra skillnad. Här tycker jag att man ser en enorm passivitet, och jag tror att det var inte allt för länge sedan som statsministern var i TV och sa att det finns inget att göra, ni får gå och handla i billigare butiker helt enkelt. Och att lämpa över hela ansvaret på konsumenterna eller på, liksom, på svenska befolkningen på det sättet tycker jag är mycket dåligt.
Mm. Ja, det var väl ett väldigt, väldigt dåligt förslag, ja. Får man säga. För att det är ju så här. Sen har ju, ska vi säga, affärskedjorna utnyttjat den situation som finns runt om oss i världen, med kriget i Ukraina och så vidare, som ett argument för att det blir dyrare. Okej, Ukraina har väl varit och är väl fortfarande en världsledande spannmålsexportör, men mera då?
Nej, men det är klart. Det är klart att omvärlden spelar roll. Mm. Så är det ju. Omvärlden spelar stor roll på priserna. Men vi ser också att vi har extremt stora vinster hos matjättarna. De plockar ut stora vinster, stora aktieutdelningar. Och jag tycker att i liksom en situation där det för många hushåll, för många barnfamiljer inte minst, för många pensionärer blir svårt att ha råd att äta sig mätt. Mm. Så tycker jag att det är liksom, det är beklagligt att man går på vinstutdelning och vinstmaximering istället för att se till att ha schyssta priser. Mm.
Ja, och där kan man väl lägga över också samma fråga när det gäller skolor. Mm. Vi har inte bara den kommunala skolan, vi har ju också friskolor. Där man kan se att vissa friskolekoncerner kan dela ut massor med pengar i så kallat koncernbidrag.
Mm. Alltså vi är ju det mest liberala landet i hela världen när det kommer till möjligheten för stora liksom företag att plocka ur pengar ur välfärden. Mm. Att plocka ur pengar ur skolan. Och att det är på det sättet är ju katastrofalt. Vi kan ju inte ha ett system som uppmuntrar till vinstmaximering. Mm. Som uppmuntrar till att man ska kunna bli miljardär på svenska skattebetalares bekostnad. På våra barns bekostnad. Jag tycker att pengarna som finns för skolan ska gå till skolan. Man ska inte kunna plocka ut vinst. Jag tycker att man ska förbjuda vinster i skola och förskola. Jag tycker att vi måste liksom verkligen reglera upp den här extremt fria marknaden som har varit svensk skola. Och vi måste göra det snabbt och vi måste göra det ordentligt. För att det är klart att det finns seriösa fristående aktörer. Vi har ju inte långt från där vi sitter idag så finns det ju en friskola som drivs som ett personalkooperativ. Vi har en förskola inte långt härifrån som ett föräldrakooperativ. Det vill säga som inte drivs av någon form av vinstintresse utan som drivs för att de har någon form av pedagogisk inriktning som de tycker är bra som de vill att, och som barn faktiskt vill, och barn och vårdnadshavare vill ha i samhället, och att det ska finnas en valfrihet. Det tycker jag är positivt. Men att vi ska ha den här liksom vinsthetsen i vår välfärd, det är helt galet. Och det måste ta slut. Och det måste, vi måste få stopp på det. För att det är miljarder kronor som vi pumpar ur vårt land. Och som placeras på, i skatteparadis som Caymanöarna eller vad det nu kan vara för någonting. Istället för att gå till att köpa läromedel till barnen. Istället för att gå till att anlita fler lärare eller fler fritidspedagoger. Det är tragiskt. Mm.
Ja, och det är inte kanske bara skolan. Det finns ju andra områden också som man har uppfattat i alla fall. Det är lätt att köpa sig en ja, ett sånt här vad heter det, LVU hem, HVB, förlåt. Och även äldreboende och så vidare.
Alltså för mig så det finns en väldigt enkel grundprincip och det är vård efter behov. Mm. Har man behov av vård så ska man få vård i Sverige. Så enkelt är det. Och man ska inte få mer vård för att man har mer pengar. Det ska inte finnas fler vårdcentraler i områden där det finns mer pengar. Det ska inte finnas aktörer som kan köpa vårdinrättningar av olika slag för att de ser att de kan vinstmaximera genom att göra reklam i särskilt välbärgade områden för särskilda typer av skönhetsingrepp eller vad det nu skulle kunna vara för någonting. Det är helt vansinnigt. Vi måste återgå till den liksom mest grundläggande principen som har varit i svensk sjukvårdspolitik eller inom svensk vårdpolitik överhuvudtaget. Vård efter behov. Mm. Det ska vara den vägledande principen, ingenting annat. Mm. Vi får inte ha vinster och den här typen av system som förstör vår välfärd.
Mm. Nej, och hur kommer man åt det här?
Vi kan ju börja med regeringsskifte 2026. Så kommer Socialdemokraterna att gå i bräschen för den här omställningen. Vi måste ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. Det kommer Socialdemokraterna driva stenhårt om man kommer till vakten 2026. Både nationellt, regionalt men också lokalt.
Mm. Ja, det är en. Ja, det blir bara ett drygt år till nästa val.
Ja, precis. Det är lite drygt ett år kvar till nästa val. Mm. Och valrörelsen är ju redan igång.
Ja.
Det är att prata politik och diskutera och prata om hur vi kan göra Sverige till en bättre plats, hur vi kan göra Botkyrka till en bättre plats. De samtalen för vi redan och jag tycker att de ska aldrig sluta. Och det här med att man bara pratar politik och bara pratar med medborgarna på valåret tycker jag är helt fel väg att gå. Man måste konstant vara ute med fötterna och fingrarna i myllan.
Mm. Men det är väl den uppfattningen väldigt, väldigt många har. Att jaha, det är val. Okej, då förstår jag. Mm. Det vill säga då visar man sig ute.
Precis, och det är därför vi från Socialdemokraterna försöker göra precis tvärtom. Vi är ute och knackar dörr i stort sett varje vecka. Vi står på gator och torg varje vecka och just för att föra det här kontinuerliga samtalet, inte bara det här för att försöka fiska röster och liknande, utan för att vi tror på ett demokratiskt samtal, för att vi tror att det är viktigt att ha en närvarande för att politiken ska vara närvarande i lokalsamhället. Det är liksom så man levande gör demokratin.
Ja, det är bra sagt, Emanuel.
Tack.
Och har jag glömt någonting? Är det något du sitter och tänker, varför frågar han inte det?
Ja, det är en bra fråga. Inte så här på rak arm. Det var ett trevligt samtal. Det var trevligt att få lite tid att prata lite mer ofiltrerat om diverse olika politiska frågor. Lite mer personligt om vad som driver och har drivit mig att engagera mig. Jag tänker att min främsta drivkraft framgent handlar just om att sätta Botkyrkaborna i fokus. Att verkligen lyssna på alla Botkyrkabor och inte bara på ett fåtal. Jag tror att det är extremt farligt i liksom dagens polariserade samhälle att vi har politik och politiker som driver några fås intressen. Som inte ser till samtliga medborgare, som inte tycker att det är intressant att lyssna in medborgare från Norsborg, Alby, Fittja, Storvreten, utan som hellre företräder liksom skattesänkningar åt de rikaste, insatser för de mest välbärgade. Jag tycker att det är vi måste vara en röst för hela Botkyrka.
Ja, och om ett drygt år så får vi se om din profetia har slagit in. Och jag tackar dig, Emanuel, för att du har tagit dig tid att komma hit och prata lite grann om både nuet och framtiden.
Tack så mycket.